I slaget efter 12 idag ska vi diskutera unga och lite äldre män och kvinnor i politiken. Förstås med anledning av att vi har en regering ledd av kvinnor och i huvudsak rätt unga sådana. Debattörer idag är Laura Alakokko som är grön fullmäktigeledamot i Vasa och dessutom tillträdande ordförande för De grönas kvinnoorganisation i Österbotten. Välkommen.
Tack.
Vi har Leo Byskata som är ordförande för Kristdemokraternas svenska organisation. Välkommen.
Tack.
Och Klaus Stolpe, statsvetare vid Åbo Akademi i Vasa. Välkommen.
Tack, tack.
Ja, Finland har nu en regeringskoalition bestående av 5 partier där ledarfigurerna alla är kvinnor. Det här har ju väckt uppmärksamhet både här hemma och internationellt. Vilka tankar har den här nya regeringen och mottagandet den har fått väckt hos er? Laura Alakokko får börja.
No, jag har nog förstås själv blivit väldigt glad över att vi har fått mera mångfald i regeringen också. Det här är första gången som vi har en regering där mest av ministrarna är kvinnor. Och det har ju historiskt inte varit så lätt för kvinnor att nå de här positionerna. Så att det är en stor framsteg, tycker jag, att det har blivit mer tillgängligt för alla, känns det som.
Leo Byskata.
Ja, det här har ju väckt nog känslor på alla håll. Alltså, jag har blivit noterat globalt på flera medier och det signalerar ju nog om att det finns ett nyhetsvärde uppenbarligen i. Jag har ju frågat sig vad är nyhetsvärdet i. Man tänker att okej, i Finland har vi en specifik bild som väckt stor uppmärksamhet vad det var alla kvinnor, alltså inklusive Anna-Maja Henriksson som var då lite äldre än resten. Och det här att vi har unga kvinnor som på så ledande positioner här som är det här tunga som man fästa vikt vid. Men vi kan ju ifrågasätta att vad är det som är nyhetsvärde i verkligen? Är det deras identitet som de har alltså, eller deras grupptillhörighet som är uppenbarligen att vi är ung och vi är kvinnor och vi tillhör gruppen så har vi uppnått en liknande position och därför är det någonting unikt. Och det är problematiskt att på basen av en viss grupptillhörighet så får man liknande medieuppväckelse som innan har varit. Så blir här tyder på att någonting inte är riktigt sunt, att på basen att man tillhör en grupp så sprids det som en löpeld.
Det där har vi säkert all anledning att återkomma till senare i det här programmet. Klaus Stolpe.
Ja, nu vill jag gå så långt att säga att det är osunt i sig, men jag menar det skiljer djur naturligtvis eftersom inget annat land har det. Att om vi skulle haft en regering bestående av 100-åriga karrar så då skulle jag väckt också uppmärksamhet, berättigad sådan kan jag ju säga. Så att det är klart att eftersom det skiljer ur, sedan kan vi ju diskutera ett dygn, vad det beror på, att är det en dominoeffekt att om ett parti har som gått in för en kvinnlig ordförande så lätt att andra tar efter för att liksom ge en fresh bild av sig själv och sånt. Så att det är säkert många saker här som samverkar, men att det nu väcker uppmärksamhet så är ju, det skulle vara konstigt om inte skulle göra det.
Ja, och som Laura Alakokko nämnde, den här skulle vara första regeringen om vi har kvinnor i majoritet i Finland, stämmer inte, att vi har nog tidigare haft regeringar och ministrar som kvinnorna har vid majoritet. Om jag inte har helt fel som Vanhanens och i Stubbs regering så hade fler kvinnor. Så det här är inte på så sätt unikt, men sättet som man har lyft fram i nu, ja men det är ung och kvinnor så har spridit sig helt enkelt speciellt starkt.
Jag tycker att om man säger att det är inte helt sunt så tycker jag att det är mera märken om att det har börjat bli lite sunnare det här hur makten ser ut. Att det är liksom det som väcker uppmärksamhet. Inte det att det skulle vara någonting fel med att det är just kvinnor som styr just nu. Utan att för mig är det själv det här att det är mera mångfald. Att det här är märken på att vi har faktiskt nått den situationen att det riktigt inte är en generationsfråga eller fråga om att är du kvinna eller man, att du kan få makt och att du kan vara en ledare i ett land. Att det är det som det är ganska svårt att förklara för att man pratar ju just förstås mycket om att hur glad man är att det är kvinnor som har de här positionerna nu. Men det är inte egentligen den där att det är just kvinnor, utan att det har skett en förändring att det kan vara vem som helst. Att det är det som jag är glad över. Inte att det är alla kvinnor, utan att det är möjligt
Klaus Tolk.
Det kan också vara så.
Ja, jag förstår resonemanget, men att i det här fallet så skulle jag nog säga att de har gynnats av det faktum att de är unga kvinnor. Att till exempel, nu ifrågasätter jag inte att Sanna Marin fick bli statsminister, men att det skulle ha varit svårare för Socialdemokraterna att i det här läget lotsa fram Antti Lindtman för att, men att nu fick de också en chans att visa att jo, vi är nog liksom fräscha och nytänkande och allt sådant. Så att nu kan vi tala om, men vill vi nu tala om ketchup-effekt eller dominoeffekt eller någonting sånt, men att i nuläget så har ju nog den här det kvinnliga och att de är födda i slutet av 80-talet liksom gynnar dem, och jag tror också att det här är någonting som vi kan få se i fortsättningen också, för att de som är på kommande så är ju rätt mycket kvinnor och sånt. Vänsterförbundet och de grönas riksdagsgrupp är ganska kvinnodominerande. Utbildningsmässigt så det är kvinnor som skaffar universitetsutbildning i högre utsträckning. Nu behöver man inte vara universitetsutbildad för att vara partiledare, men att jag tror att vi liksom, det här är inte något tillfälligt heller, utan det kan alldeles bra komma att fortsätta. Nästan halva riksdagen är ju de facto också kvinnor, vilket är intressant eftersom i Finland har vi ju faktiskt det systemet att väljarna styr från början till slut. Vi har inga kvoteringar eller någon sån här rangordningar inom partierna som svenskarna har eller sånt, utan folk väljer själva, och det oaktat så är det nog 47% i riksdagen som är kvinnor, tror jag.
Men det här,
det stämmer, tror jag, och sen det är ganska intressant att säga att de har fått ta av att de är unga och de är kvinnor, för att det har ju historiskt varit väldigt, väldigt mycket nytta av att vara man och att vara lite äldre. Så att man nu också kan få nytta av att vara unga kvinnor. Så det, jag förstår inte riktigt vad är grejen som är fel med den saken. Att det är ju, nu nyttar alla av att
jag har inte sagt att det var fel. Jag har inte sagt att det var fel, jag bara konstaterar. Jag menar på samma sätt som om Greta Thunberg skulle ha varit en pojke eller en 40-årig kvinna, så skulle vi inte ha fått samma det här uppmärksamhet. Filip Sten skulle inte tycka att hon skulle ha varit lika intressant.
Det här nu då att det är kvinnliga ledare i alla regeringspartier och fyra av dem dessutom i åldern 30-35.
Rinne fortsättningsvis ord för, men att vi tänker ju Marin som ledare. Ursäkta, det var ofint att
jag sa inte att hon var partiledare.
ja, sorry, jag tolkade det.
Jag ska upprepa frågan här. Det är nu att det är kvinnliga ledarfigurer i det där alla regeringspartier, dock alltså inte partiordförande, fyra av dem dessutom i åldern 30-35. Är det här en slump eller är det en process som har pågått en längre tid? Vi var lite in på det här redan här. Vad säger du, Laura Alakokko? Är det här en slump eller är det någonting större?
Ja, jag tror att det är säkert någonting större på det sättet att det är just det, att det är möjligt också för att vi uppskattar också lite yngre människor och att vi tror på att kvinnor också kan leda. Att på det sättet är det nog säkert en lite större sak också. Men att just nu är alla kvinnor, så det kan nog vara en slump. Men att jag tror att faktiskt det är någonting som händer i samhället. Att det kommer oftare vara så att det kan också vara en kvinna där i maktpositioner lite lättare än tidigare.
Leo Byskata.
Ja, mer en slump eller med ett sammanträffande eller någonting planerat. Här utreder man ju vanligtvis med sannolikhetslära om att är det en slump eller inte. Det finns modeller som man kan räkna med. Och så en som hade kalkylerat faktiskt före Sanna Marin, att vad är sannolikheten att vi har så många under 35 år kvinnor i ministerposition. Och här är det ungefär 0,2%. Och med att Marin kommer med så är det ungefär 1 av 10 000, om man räknar så det matematiskt. Så vi kan ju konstatera att högst sannolikt så är det inte en slump. På samma sätt som vi på 50- och 60-talet hade mest män, så är det inte heller en slump. Utan det fanns ett system och en struktur som har lett till att vi hade fler män då, och idag har vi fler kvinnor. Så vad är orsaken till att man sätter kvinnor på den här positionen? Det är ju att man vill signalera någonting. Man vill signalera att nu har du kvinnor möjlighet. Nu ser vi att du tillhör gruppen kvinnor. Nu ska vi fasa in dig på den här positionen. Vilket man gjorde i Sanna Marins fall. Alltså, här handlar ju främst om att socialdemokrater vill hindra att SDP läcker ut till vänster och vänster till vänsterförbundet och gröna som det har gjort länge. Men vad kommer det leda till? Att det läcker ut i höga kant och sannfinländare istället. Någonting som man inte vill, men någonting som kommer att ske. Tyvärr. Så nu fokuserar vi på helt enkelt över karaktär och kompetens på en grupptillhörighet. Och på basen av den grupptillhörigheten så leder man då vissa personer till den positionen. Och visst, här handlar det om att det är folkvalda och de har fått bra mandat. Men slump kan man inte påstå att det är.
Ja, men det här är ju en sak som vi feminister har pratat ganska länge om att det har alltid varit en grupphörighet som har berättat vem som kan vara i makt. Och nu är det som först de som inte hör i gruppen feminister som är oroliga över det här att det är bara vissa grupper som sitter i maktpositioner. Så jag är väldigt glad att andra också får fundera på den här saken. Än bara kvinnor, att varför är det alltid den andra gruppen som valts till maktpositioner än vårt grupp?
Byskata kort replik.
Problemet är exakt här i narrativet som du framställer, att vi definierar personer enligt deras grupptillhörighet. Martin Luther King skulle svänga sig i graven om man skulle höra den här diskussionen som vi har idag. Att han sa I have a dream that one day my four little children will grow up in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Och exakt det här som vi bryter mot idag. På basen av deras hudfärg eller grupptillhörighet, till exempel kön, så går över deras karaktär och kompetens. Och jag eller ingen annan, eller jag kan inte tala för alla, men jag tror inte att majoriteten av dessa medelålders vita män vill se att de sitter på hispositionen bara för att de tillhör den gruppen, utan vi talar om kompetens, hårt arbete och kvalifikationer och karaktär.
Men hur är det att vi har tidigare pratat om karaktär och kompetens och nu påstår du att det är bara gruppen som har gjort att vi har blivit valt?
Som Claes Stolpe nämnde, idag så utbildar sig till exempel, högskoleutbildar sig kvinnor i en betydligt högre grad än vad de gjorde tidigare i historien. Det är en faktor som påverkar. Bland annat. Det finns flera. Det finns flera.
Som påverkar. Men är det inte just att vi är på väg till den en sån samhälle där det inte är det här grupptillhörigheten som gör de här valen? Utan att nu, som jag ser grejen, är att ja, vi har just nu flera kvinnor där i vårt regeringspartiernas ledarskap. Men att historiskt sett, så om man tänker på hela historien, vi har ju alltid varit 50% av befolkningen ungefär har varit kvinnor. Och om man då tänker på det här, att vad är statistiken över att ministrar nu är flera kvinnor än män, så det måste ju hända i något skede. Om man ser på statistiken så är det 13% av ministrar i historien av Finland som har varit kvinnor. Så nu måste det nog jämnas ut i något skede, om man faktiskt koncentrerar på kompetens. Och personligheten.
Nu ska vi låta Claes Stolpe komma med i diskussionen.
Att hon grupptillhörigheten har betydelse i nuläget så har det gynnat unga kvinnor. Centern har tagit chansen att liksom fräscha upp sig lite och efter ett katastrofalt val och signalera utåt att hej, att vi är nog med i nya trender vi också. Och jag nämnde redan SDP. Och så vidare. Sedan så allting går i våg. Jag sa redan att mycket tyder på att kvinnornas ställning kommer fortsättningsvis att bli stark, men att se det på kort sikt så jag tror ju att Halla sitter och gnuggar händerna för att jag menar, han kommer att dra nytta av att det ändå finns andra då som inte har förståelse för just den här trenden. Så att det är ju på kort sikt är det åtminstone sannfinnarna som kommer att eller inte har jag någon kristallkula, men att det är en ganska rimlig gissning tror jag.
Det är ganska självklart att säga att vi har tre personer som är så lika varandra, alltså Maria Ohisalo som plötsligt hoppade in i riksdagen och blev ministerordförande.
Hon blev vald.
Nu skulle jag nu säga att det var inte någonting som hände plötsligt.
Jag vet, jag har diskuterat, men
erfaren politiker.
Jag säger inte, men det är inte så vanligt. Vi har visst andra i Centerpartiet i förra riksdagsperioden som kom på första varvet och blev minister, och här kanske slutade inte så bra med trafikministeriet som vi hade önskat sig. Jag ser inte att inte Maria Ohisalo skulle ha kört sig bra, men att vi har, min poäng var att vi har så många, nu tänker jag främst tre kvinnor som är så lika varandra, Sanna Marin, Maria Ohisalo och Li Andersson. De har nästan identisk ekonomisk politik, nästan identisk värderingspolitik, och de representerar ungefär 40% av riksdagens ledamöter. Finns inte en chans att 40% av finländarna skulle se att de representerar deras värderingar och deras ekonomiska politik. Och det här kommer led till att sannfinländerna växer ytterligare. Alltså man har helt gjort en missbedömning, man skjuter sig själv i foten och så talar man om polarisering när man själv har orsakat sannfinländernas tillväxt. Och som Klaus Stolpe sa, alla har njuter av det här och vem, man får bara se sig själv i spegeln.
Ja, det är nog säkert många som vill rösta på äldre män, och jag tycker att det är jättebra. Vi behöver ju precis alla med i politiken. Vi behöver ha mångfald där. Och om det nu är så att någon röstar på Halla-Ahos parti bara för att det är män som styr den partin, så det är ju deras val och det får de göra. Men att jag tycker att då man tänker långsiktigt, Så den här situationen är ett märke på att vi kommer att nå ett samhälle som är mer jämställd än det var tidigare. Att det finns mer positioner, att positionerna med makt jämnas ut lite mer med olika typer av personer. Och det som ni sa det om att det är väldigt likadana människor just nu som styr de här partierna, så inte har jag som haft så jättestora skillnader som jag skulle kunna se med de här 50-årskarrar heller som har tidigare varit i makt. Så det är nog ganska intressant att den här diskussionen börjar just nu, då det är unga kvinnor som är där. Att ingen har varit orolig över att de här män som sitter i makt har ganska likadana åsikter, och det kan inte vara att 40% av befolkningen sitter bakom deras värdesättningar.
Om du tänker att du inte har sett att de har olika åsikter, så kanske beror lite på mer att om man ser dem som en grupp medelålders män och inte på deras karaktär eller deras politik. De skiljer sig avsevärt åt ekonomisk politik, om du tar Juha Sipilä, Antti Rinne och Petteri Orpo, som är nog gigantisk skillnad också värdemässigt. Men ifall du ser dem som medelålders vita män, så skiljer inte de sig åt. Så det här är precis...
Du skulle ju aldrig göra den misstagen att du ser bara på åldern och kön.
Alltså att jag ser på politiken hos kvinnor. Nej, men jag har inte faktiskt sett någon skillnad hos Maria Ohisalo, Li Andersson och Sanna Marin i deras politik. För här finns inte riktigt någon skillnad som är jämförbar med Juha Sipilä, Antti Rinne och Petteri Orpo.
Ja, men där är ju en sån sak också. Nu vill jag säga någonting här. Alltså, nu är ju grejen det också att det är ju olika. Vi måste ju komma ihåg att de väljer ju dem oberoende av varandra, så att inte kan ju sossarna tänka att när de andra partierna har liksom så pass likadana ordförande, så vi måste ha någon helt annan. Det funkar inte riktigt så i praktiken. Sedan så landar vi där vi är nu, och sen återstår det ju att se vad det innebär för framtiden. Men att intressant blir det ju oberoende vad vi tycker.
Det var vi ju i varje fall kan konstatera är att den här unga kvinnan är nu liksom populär som partiledare, eller åtminstone galjonsfigur i partiledare, eller då i Sanna Marins fall statsminister i det här landet. Är det här då en reaktion till exempel på den här förra regeringen som man nu får använda ett sånt ord som kanske var ganska gubbig?
Ja, jag var ju inne på det här redan tidigare, att jag tror ju att till exempel att Centern tog en chans att liksom signalera någon fräschhet eller vad vi nu, ungdomlighet och fördomsfrihet och så vidare, och Socialdemokraterna likadant, och så att inte så att nu det ena ger ju det andra, att inte det är ju någon slump att vi har. I varje enskilt fall så får man ju säkert, vi skulle kunna diskutera vem som helst av de här partiledarna och plus då Sanna Marin, och liksom kunna förstå ganska logiskt varför det blev just den personen. Ser vi på då Anna-Maja Henriksson, så var ju det inte ett oväntat val eftersom hon var aktuell redan då Haglund blev vald. Li Andersson kom med i politiken väldigt tidigt och hade synliga poster, så det var inte något konstigt där heller. Så att skilt för sig så är det inga konstigheter med de här valen, men det är just att då det sker sådär mer eller mindre samtidigt i massa partier, så det är ju klart att det väcker uppmärksamhet.
Mm. Laura Alakok.
Ja, det är en reaktion. Så för mig personligen så är det nog åtminstone en reaktion till att vi har mest varit styrt av just äldre män. Så att liksom att få med också olika bakgrund och olika tankesätt genom att ta med olika människor, så tycker jag är väldigt viktigt. just nu så har vi nu fått dörrarna lite mer öppet för unga kvinnor, men det finns ju ändå en massa olika människor i vårt land med olika bakgrund och som inte riktigt har dörren öppet för det här, för maktpositionerna. Och jag tycker att det här är första steget mot en mer jämställd samhälle. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att vi ser på saken på det sättet. Det är inte bara män och kvinnor som ska vara där. Det är inte bara liksom rika och fattiga som ska bestämma, utan vi måste se på det här hela samhället. Det finns en massa olika människor, och vi måste få alls syn på då vi gör beslut. Så jag tycker att det här är bara en sån där första stegen framåt. Och då vi pratar om det här signalen, så det är ju väldigt viktigt att politiska partier också signalerar saker genom deras val. Jag tycker inte alls att det är någonting som skulle vara dåligt, utan att jag tycker att det är väldigt viktigt att vi visar deras värderingar också genom det val som vi gör inuti i partierna.
Klaus,
ja, första steget mot, jag vill nu inte vara pet noga, men första steget mot jämställdhet kom väl nog snarare då kvinnlig rösträtt infördes 1906, och då Mina Sillanpää blev vår första minister 1927, eller när den var med, förstår ju din point att det är ytterligare ett steg mot den riktningen. Och ett annat var ju själva valresultatet i riksdagsvalet, då fick då som sagt var det 94 kvinnor av 200 i riksdagen, utan att det var styrt via några kvoteringar eller något sånt, vilket är ytterst väsentligt i sammanhanget.
Mm-hmm. Leo Bysk.
Ja, nämnde om att det är viktigt att politiker signalerar saker och fungerar som förebild. Vi kan hålla delvis med, men vi måste minnas att det inte politikers och ministrars preliminära uppgift att signalera jämställdhet eller liknande. Alltså statsministerns uppgift nu i Finland är att få ekonomin på fötter, få en budget som är i balans och få upp en sysselsättningsgrad och åtgärda problemen som vi har i äldrevården till exempel. Inte att man väljer en viss typ av karaktär eller person som tillhör vissa grupper för att signalera att nu är det här möjligt. Och det här som är problemet, anser jag, att man har valt dem, som Klaus Stolpe sa, okay, inte på en gång, utan det har blivit valt för att man vill visa att okej, okay, nu har vi Fresh, nu har vi en sån här person som signalerar nu, och att det har blivit politikens uppgift att signalera någonting utåt väljarna, så anser jag att det är fel. Då preliminära uppgiften är att välja de som är mest kvalificerade, har mest erfarenhet och representerar partiets värderingar och åsikter bäst som ska väljas, för de ska kunna utveckla landet.
Men finns det någonting då som säger att statsminister Sanna Marin skulle vara sämre skickad att sköta
absolut
den uppgiften
inte.
Än
absolut
en avgångna
statsminister? Ja, alltså, om vi tänker att erfarenhet är en kvalifikation som är en dygd egentligen, eller någonting som vi ska uppskatta, så då kan vi ju konstatera att man har inte samma politiska erfarenhet som Erkki Tuomio eller något liknande. Men nojo, men visst, Erkki Tuomio är kanske inte personen som vi vill ha som statsminister i dagens läge. Vi behöver någon yngre och med mer drive. Så jag tar inte ställning till ifall Sanna Marin är kompetent eller inte, eller kan köta uppgiften. Här tror jag nog att hon kan delvis bara på fel sätt med fel ekonomisk politik, tror jag att hon köter enligt min uppfattning. Här får vi se sant och vi ser resultatet efter 3 år eller tills det faller nu inom en snar framtid. Det är svårt att säga.
Ja, alltså skillnaden mellan min och din tagdur är just det att jag tar det som en självklarhet att partierna faktiskt funderar på erfarenhet och kompetens också. Men att de ska ju också visa och signalera de här sakerna med jämställdhet och att de faktiskt tar den som är mest kompetent och inte funderar på att är det en gammal man som ska vara
där. Ja, men hon var i Socialdemokraterna fallit kommissarien till EU, vaan Jutta Urpilainen valde över Eero Heinäluoma. Vad handlar det om?
Jutta Urpilainen är en väldigt, väldigt erfaren politiker. Mm. Jag kan inte säga att det skulle...
Och Schönis spelar absolut ingen roll. Schönis spelar uppenbarligen roll i här valet. Det var samma sak, man ville signalera någonting och så välde man bort någon som var mer kvalificerad och kompetent i uppdraget.
Klaus Stolpe.
Nej, jag bara tänkte att jag förstår ju er båda två, alltså att Laura ser de positiva aspekterna av det hela och Leo varnar för självändamål, och självändamål så är ju aldrig bra naturligtvis, så att, men att det är ju det vi liksom inte, vi kan ju inte veta vem som är
mest kompetent för en uppgift för vi har facit i hand, men att tycker den här, det får ju inte bli så att brist på erfarenhet börjar tolkas som merit helt enkelt. Det är liksom lite tokigt om det går som då har du gått ett steg för långt. Och nu detta sagt så påstår jag inte att några andra alternativ skulle ha varit bättre än de som nu har blivit utsedda.
Men finns det en risk då att man missar någonting här då, att viktig erfarenhet går förlorad när man då för fram är väl kanske fel uttryck här, men när de här ledande personerna ändå är förhållandevis unga?
Alltså som jag tänker, politiken och partierna, det är ju ändå, fast det finns det vissa människor som tar det där ansvaret, och det är ju förstås deras personliga ansvar också. Men det att vi har valt vissa personer, så det betyder ju inte att de skulle inte kunna diskutera saker med folk som, det är inte liksom bara den där ena hjärnan som måste fungera, utan det finns ju en hel parti och en massa människor med olika erfarenhet bakom de människor också. Att det är ju väldigt viktigt att vi kommer ihåg att vi måste ju ha sådana människor som kan också diskutera saker och kan lära från andra också. Fast de har en sån här maktposition. Så att det är inte att vi skulle förlora helt och hållet de människor som har varit med längre eller någonting, utan att det är ju en sån där yhteistyötä och samspel, hela den här politiken, att vi behöver ju också lyssna på andra fast vi skulle själv vara i maktposition.
Klaus Stolpe.
Ja, det är väl lätt att hålla med det, att jag tänker bara på mig själv, att jag jobbar som universitetslektor. Jag vet inte om det går att jämföra, men att jag är 55 år. Jag tror att jag förhoppningsvis kan mera idag än vad jag kunde då jag var 35. Då jag var 35 var jag kanske eventuellt mera ivrig på att lära mig och liksom tog till mig nya idéer och sånt. Kanske så att det är liksom på gott och ont det där också. Sedan så krävs det ju nog skinn på näsan, och men det är ju redan spekulerat i att hur mycket styr Kulmun i sitt parti, att det är andra som liksom drar i trådan eller något sånt. Det är ju liksom det som man inte vet. Man borde få vara en fluga i taket där på diverse möten.
Skulle om det vore en manlig partiledare i Centern, säg i samma ålder och med samma politiska bakgrund och erfarenhet som Katri Kulmun, tror ni att den partiledaren skulle ifrågasättas på samma sätt som Katri Kulmuni nu har gjort? Alltså
beror på karaktär. Ifall han har samma karaktärsdag som Katri Kulmuni, så tror jag absolut. Jag tror inte det är kön eller hennes ålder som gör det svårt för högervingen i Centern att samarbeta med henne. Jag inte säger att det har svårt i samarbete, men uppenbarligen finns det nog friktion.
Jag vet inte, tidigare så sa du att om Greta Thunberg skulle vara en pojke, så skulle det inte uppmärksammas på samma sätt. Jag tycker att det är lite samma sak fungerar här. Att nu har jag märkt att det är väldigt mycket mera diskussion om kompetens, och att om de blir styrda, då kvinnor är ledare. Så det är nog någonting som jag har märkt i diskussionerna. Det är väldigt, man kan ju prata om folk om gör rätt och så vidare då det är männen. Men genast då det är en kvinna som blir valt i någonting, då börjar det här spekuleringen över att är det kanske någon annan som styr och så vidare. Och då det är unga människor. Så att nu finns det nog skillnader mellan hur man tar emot ledare med olika kön.
Och det är möjligt, men att nu har vi ju aldrig haft en situation där samtliga det här regeringspartiet skulle ha styrts av män som skulle ha varit väldigt unga, och Henriksson är ju äldre i det här fallet. Men alltså om vi nu säger att en kar skulle ha varit i som centerordförande och agera liksom identiskt med hur Kulmuni har gjort, så nu, det skulle inte ha gått spårlöst förbi det inte. Det nu, kan ju ingen tro.
Mm.
Eller vad vet jag vad folk tror, men jag kan ju inte tro det i alla fall.
Precis, Leo Byskat.
Jo, jag tänker att det här är samma sak som jag nämnde om i början. Att vi fokuserar på det grupptillhörigheten i denna diskussion, och så det är överlag att för att du hör till den gruppen så är du bättre eller sämre. Och som Laura nämnde, att diskussionen tar vid om ledarnas kompetens och kvalifikationer då vi får en kvinna.
jag håller nog kanske med om vad du säger att det blir mer intensivt. Det här beror delvis på att vi är inte på så, samma sätt van med att kvinnor söker sig till ledande positioner i Finland. Och så finns det vissa som ifrågasätter. Men det här betyder inte att det är rätt sagt att göra, utan istället ska vi måste se resultat. Vad får vi för resultat av det här ledarskapet? Eller vad får vi för följder? Om vi då ser till erfarenhet, så viktigast med erfarenhet är att du har gjort misstag. Du har antagligen gjort misstag tidigare i livet. Och så kan du förstå att okej, det här misstaget ska jag inte göra nu idag, för att jag har gjort det någon gång tidigare. Men om du är unga så saknar du den erfarenheten och sannolikheten att du gör samma misstag på nytt är högre. Men nu spelar vi bara med helt andra odds när man fungerar som minister och leder ett land eller ett parti.
Ja, men till exempel att lägga ut en omröstning på nätet om huruvida man ska ta hem folk från flyktingläger. Att sådana fadesar kan man gärna utföra innan man får en av de högsta politiska posterna här i landet. Och, men att, det är ju inte, jag menar, vad är det något konstigt att vi diskuterar de här sakerna, för att vi är i en totalt unik politisk situation, så att konstigt skulle det vara bara om folk skulle konstatera att ja, men inte blir det någon skillnad i alla fall.
Ja, men fokuseras det för mycket på ålder och kön?
Ja, no, jag är ju inte förvånad över att det fokuseras liksom här och nu eftersom det är så pass nytt, men att om det börjar rulla på och saker och ting går bra så kan ju folk bara konstatera att ja, no, men att det var ju att vackert så.
Ja, det är just det som jag också väntar ivrigt på, att i något skede i världen ska vi ha en sån situation att är det nu alla män eller alla kvinnor som styr landet just då, så behöver vi inte fundera på kön, utan att vi funderar på vad de gör och hur mycket kompetens de har. Att just nu så fokuserar det här pratar väldigt mycket på att det är just kvinnor.
Men du anser att det är okej att vi fokuserar på exakt hur vi kvoterar in, i princip kvoterar in till ledande positioner tills vi på så sätt får brutit the glass ceiling, så att säga. Är det här vad du säger? Så att om vi har uppnått hade utopiska drömmen, så kommer det att flyta av sig själv och så kommer vi att ha fullständig jämställdhet på alla plan. Men först måste vi köra igenom med tvång.
Det är ju
inget tvång som vi har just nu med regeringen att göra.
Nej, men är det här vad du säger? Att vi måste lägga effort i, vi måste offra erfarenhet och kompetens för att det ska inneha i viss grupp så får signalera någonting. Ett budskap.
Alltså, ursäkta, nu förstår jag inte alls vad du säger.
Ska jag?
Du läser, du, jag måste säga att du, alltså, du läser in en hel del.
Vi har ju hela tiden pratat om att det känns åtminstone att ni har alla sagt att ni tycker att vi har kanske just nu kompetens, kvinnor med kompetens, i att ni liksom säger inte att de här kvinnor som leder landet just nu har ingen kompetens att göra det.
Ja, alltså det är uppenbarligen kompetenta allihopa, och de som vi nämnde har vi länge med politiken, men det finns flera betydligt mer erfarna politiker, och då är det frågan, ska vi se till erfarenhet är det viktigaste som man ska ha, eller ska vi försöka signalera något annat med samma budskap? Men vad jag försöker tidigare säga var att jag förstod på vad du sa, att i en framtid så kommer det här att jämställdheten att uppnås av sig själv. I 10, 20, 40, 100 år så kommer vi ha ett samhälle, en struktur var allting är 50-50. Men nu, tills vi har uppnått här punkten, så måste vi arbeta aktivt för det här och tvinga fram de här. Jag säger inte att det blir tvinga fram det här med ministrar, men på en idéplan så måste vi tvinga fram de här personerna för att de ska helt enkelt signalera det här. Så förstår jag. Och här är ju nog problematiskt
på alla sätt. Jag är väldigt nöjd med lagen just nu som vi har just till exempel i kommunalpolitiken, att 40% av alla nämnderna till exempel ska vara den andra kön. Att det är inte bara en som är med. Det som jag är väldigt nöjd också är att i vårt parlamentiska system så har vi inte den här kvoten, utan att vi låter partierna välja de som bäst representerar och som vi tycker att är bästa till det jobbet. Men jag tycker självklart att vi måste också aktivt jobba på att jämställdheten kommer framåt. Det tycker jag är väldigt viktigt.
Klaus Stolpe, sista ordet, och det ska vara kort.
Jag vill bara understryka att jag har inte anklagat någon för direkt inkompetens här, så att det inte blir någon missförstånd med den saken. Tack.
Bra, med det sätter vi punkt för dagens Slaget efter 12. Och här får Slaget efter 12 redaktionen också passa på att önska god jul och gott nytt år. Ni hör oss igen efter 13 dagen.